Tänkte bara gå igenom hur jag ser på att hur man blir frälst i 10 steg faktiskt. Så det blir ingen normal sån här textpredikan som jag brukar ha, utan bara en liten kort liksom hur jag tänker lite kring hur man blir kristen liksom. I alla fall, nummer 1, det handlar om att vi är Guds avbild. Vi människor, när Gud skapade oss, då står det så här: Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Det är liksom utgångspunkten. Alla vi människor är skapta till Guds avbild. Något oerhört vackert, något oerhört fint liksom. Något kanske, ja, vi är skapelsens krona, som det står någonstans. Men det första nästan som händer efter det, det är att människan förstör den här vackra bilden genom att synda. Och det här känner vi till, liksom Adam och Eva åt den här odefinierade frukten och förstörde liksom det här. Det vet vi ju. Och när jag tänker på det här med det som hände, då tänker jag på mina Jesus-sandaler. För det var så här att när jag var vi bodde i Israel i ett par månader, jag och min fru. Och då var jag i Jerusalem. Och där vet jag att där kan man köpa sådana här Jesus-sandaler. Ni vet, de som har en liten, vad säger man? En liten krok runt stortån och sådär, ni vet. Så att man kan verkligen känna att man går i Jesu fotspår, eller vad man ska kalla det liksom. Det är lite fräckt tycker jag att ha en sån här grej. Och så är de ganska sköna och allting. Så ja, de köpte jag och var jätteglad och nöjd med. Och liksom ha det här hemma och sådär. Och sen en gång, som vanligt så hade jag använt dem. Och så tror jag att vi var på stranden eller någonting, och så var de blöta. Så då la de med en påse så att de inte skulle blöta ner allt annat, vad det nu var. Jag minns inte varför riktigt. Och så åkte vi hem och sen så lägger jag dem i någonstans. Och slarvig som jag är så glömmer jag att packa upp dem och så går det en vecka. Och så ligger de där blöta i den här plastpåsen. Vad tror ni händer? Och efter en vecka inser jag, nej, vad har jag gjort? Så går jag och kollar och så öppnar jag påsen och så ser jag, oh, det är mögel överallt. De är helt förstörda. Och jag bara, nej, det är inte sant liksom. Mina Jesus-sandaler som jag älskar liksom. Och vad ska man göra liksom? Jag kan inte åka tillbaka till Jerusalem. Fatta vilka dyra sandaler om jag ska åka tillbaka för att köpa ett par nya. Det går ju inte, de är förstörda. Det är bara att slänga. Och sen gå och vara bitter över det. Jag har nu varit det kanske ett år, det var ett år sedan liksom. Det var i somras. Fortfarande stör jag mig på det där. Så är det lite med vad som händer med Guds avbild. Vi har förstört Guds vackra avbild. Det är som mögel. Det är liksom, det går inte att rädda längre. Det är förstört. Ungefär så ser jag på det. Men som tur är så tar det ju inte slut där. Sen följer en resa på genom hela Bibeln som går ut på att Gud blir som oss för att vi ska kunna bli som han. Vi ska inte bli Gud. Men vi ska bli som Gud, alltså Guds avbild. Han ska återställa det här. Det är det som resten av den här predikan handlar om. Men man måste först prata om synden. Det står liksom i Bibeln på många ställen liksom, alla människor har syndat. Alla vi har gjort ställt till det för oss. Och Gud måste ta itu med synden. Han kommer döma synden. Han kommer ha en domedag över synden. Så är det bara liksom. Det är Bibelns budskap. Och vi alla har syndat liksom. Men det är ju inte så att Gud vill att det ska vara så, utan han vill ju rädda oss från det. Och det är det som ordet frälst kommer ifrån. Vet ni vad ordet frälst på svenska betyder? Det betyder frihalsad. Och så har det förändrats på olika sätt och blivit frälst. Men ni har det samma ord, va? Vad betyder frihalsad då, kan man fråga sig. Är ett ännu konstigare ord. Jo, det betyder att förr i tiden när man hade slavar, då kunde man sätta en boja runt halsen på dem. Och så hade man en kedja kopplad till den bojan. Och när en slav blev fri, då tog man ju loss den där bojan. Och då blev hans hals fri. Han blev frihalsad. Han blev frälst från bojorna. Är ni med? och slaveriet. Så då säger man liksom att syndens slaveri blir vi fria från i och med frälsningen. Men grejen är ju så här att ofta när man pratar om synd, då känner de allra flesta sig anklagade och så mår man dåligt, eller hur? Man känner sig syndig. Vet ni att när jag tänker på synd, då blir jag ofta glad. Jag tycker inte att det är något jobbigt att prata om synd. Därför att jag vet att jag också är en syndare. Jag är inte bättre än någon annan. Och jag är jätteglad över att Jesus kom för att ta bort min synd. Så därför behöver man inte känna sig fördömd bara för att vi pratar om synd. Är det någon som är en syndare här inne? Kan ni räcka upp handen? Liksom? Är det någon som vet om att ni någon gång har syndat? Liksom? Och en del av syndafallet. Ja, men vi är ju allihopa det. Vi sitter i samma båt. Vi borde vara jätteglada att någon har kommit för att rädda oss från det där eländet, möglet. Liksom. Så jag tycker inte det behöver vara så jobbigt att prata om synd. Vi är alla det. Liksom. Ingen är bättre än någon annan på det avseendet i alla fall. Sen då står det så här i världens kändaste bibelord. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Det är ju Bibelns budskap. Han vill inte döma oss människor, men han måste döma synden. Så vad gör han? Han sände Jesus för att ta bort synden från oss. Det är ju så enkelt. Och han gör det genom korset. Det kan tyckas vara ett jättekonstigt sätt att lösa problemet. Men så, det är sättet valde Gud. Och det får vi bara acceptera. Straffet för våra synder är döden. Och Jesus tog det straffet när han dog. Det är så det funkar. Liksom. Så att du ska slippa få det straffet. Vet ni hur korsdöden går till? Vet du vad Jesus gjorde för dig? Egentligen. Har ni hört en beskrivning av korsdöden? Det är fruktansvärt. Det är barnförbjudet. Det är bra att äventyret har gått ner. För att vet ni hur man gör? Det börjar med att man piskar den som ska korsfästas. Och inte med en vanlig piska. Utan med romerska piskor. Med glassplitter på. Och järnbitar som är vassa. Då piskar man på ryggen och då fastnar de bitarna i ryggen. Och ni förstår vad som händer när man rycker tillbaka piskan. Man sliter loss huden liksom. Och så sa man att man genomsnittet så dör folk vid 40 piskrapp. Så då är det bara 39 piskrapp de får. Sen för man fången med uppsliten rygg och förmodligen helt liksom borta. Ni förstår att Jesus hade problem att bära korset på ryggen. Sen bär man honom till korsfästelseplatsen och lägger ner han på korset. Hur skönt tror ni det är på ryggen? Träbjälke på ryggen. Och sen spikar man vet inte exakt om det är i handen eller här. Det var romarna gjorde tydligen olika. Här går det en nerv. Så får du in spiken här så gör det ännu ondare än normalt. Här så är det inte så troligt för att då går ju handen sönder efter ett tag. Så troligtvis var det här som man fick spiken. Och så får det hänga där. Och man dör inte direkt. Man dör inte av smärtan och sådär och allt det där besväret. Utan det man dör av är att man inte längre kan andas. För vi fick ju spika inom fötterna också. Och så sjunker man ner för att man är så trött liksom. Och när man sjunker ner så här så kan du inte andas efter ett tag. Din kropp trycks ihop liksom. Så det hänger där. Så måste du försöka trycka upp igen med fötterna som är i spikade liksom. Och så försöka andas. Och så klarar du inte det hur länge som helst så sjunker du ihop liksom. Och så där får du hålla på tills du inte längre orkar. Du har ingen kraft kvar och reser upp. Och då dör man av, man kvävs. Och när romarna tröttnar på att ta för lång tid, då slog de sönder lårbenen på dem så att man inte skulle kunna resa sig upp. Det var det de försökte göra med Jesus. Men de såg att han redan var död. Han hade ju gett upp sitt liv. Det gjorde Jesus för dig. Han gav sitt liv för att du skulle få liv liksom, på det sättet. Det är fruktansvärt. Men tänk på det, vad Jesus gjorde för dig. hur mycket han fick offra för att du skulle få ditt liv. Liksom. När man får den här bilden av korset, då tror jag, i alla fall för min egen del, så tar man det på större allvar, det Jesus har gjort. Liksom. Det blir sån stor grej så att man nästan häpnar. Liksom. Nästa steg, nummer 4, det är omvändelse. Det här är också en sån här grej som kan vara besvärlig för många. Men det står faktiskt i Bibeln att det som döljer sina överträdelser går det ej väl. Men den som bekänner och överger dem får barmhärtighet. Jag brukar tänka så här. Det går inte att åka till Stockholm utan att först lämna Timrå. Eller hur? Vi kan inte liksom bara, men nu vill jag bli kristen men jag tänker leva kvar i mitt gamla liv också. Det går liksom inte att göra så. Och jag tror att när man väl i sitt hjärta bestämmer sig för jag vill vara kristen. Jag vill leva som en troende. Jag vill tro på Jesus. De har redan tagit det steget. Omvändelsesteget. Det första i alla fall. Men sen handlar det också om att man ska försöka sluta leva i det som man tidigare levde. Gå vidare från det. Men problemet är med synd är att det går liksom inte bara puff, sluta liksom. Det vet alla som brottas med synd, att det går inte bara att bestämma sig för nu ska jag sluta och sen är det slut. Liksom. Synd är beroendeframkallande. Det går inte att sluta i egen kraft. Det går inte. Men det kommer vi till i en punkt senare i alla fall. Hur man då gör. Man ska vara ödmjuk inför att folk brottas med synd, vill jag säga. Men omvändelse handlar om att man inser att man gjort fel och att man vill gå bort från det. Sen har vi alla en väg att gå och man brottas med det och det är jobbigt. Men Gud har tänkt på det också. Jag kommer till det. Nästa punkt då. De här kan komma i lite olika ordning förstås, men frälsning. Nu kommer vi till liksom då det händer. Det står så här i Romarbrevet. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig och med munnen bekänner man och blir frälst. Ni hörde alla i dopgraven. Innan de döp så får de svara på frågan, tror du på Jesus? Ja. Det är vad Gud vill att du ska svara, ja. Och det är inte svårare än så. Tror du på Jesus? Svara ja på det och du är frälst. Det kostar ingenting att bli frälst, att bli kristen. Tro på Jesus och bekänn din tro. Jag har skrivit en frälsningsbön på väggen här. Som, bara som ett förslag. Och då, på svenska lyder den så här. Jesus, jag tror på dig och bekänner att du är min Herre och frälsare. Förlåt mig för mina synder och lär mig att följa dig. Ber man en sån bön med ett uppriktigt hjärta, då svarar Jesus på den bönen. Och där liksom börjar det. Nästa punkt är att man är förlåten. Det står att i Bibeln att i honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Har du varit sur på någon gång? Om du är gift, då vet du vad jag menar. När man har varit taskig mot varandra och gjort något dumt. Och så är man sur på varandra. Länge. Jag är sur tills vi har kommit överens. Jag ger mig inte. Jag tänker vara sur tills jag och Annika är överens. Jag kan vara sur hur länge som helst. Det finns ingen gräns liksom, på min surhet. Jag lovar. Jag tänker, alltså, även om jag till och med glömmer bort vad det är jag är sur över. Jag tänker vara sur tills vi har löst det här. Liksom. Så funkar jag. Alla är inte likadana, men så funkar jag. Och det här är också en bild på förlåtelsen. Därför att så länge som du har synd i ditt liv och den inte är förlåten, då finns den mellan dig och Gud. Den ligger kvar där. Hur länge som helst, tyvärr. Den måste bort. Den måste förlåtas genom blodet. Och det är vad som händer när du blir frälst. Den synden försvinner. Den finns inte längre mellan dig och Gud. Nu kan ni ha en helt öppen relation. Vet du vad ordet förlåt betyder? Ursprungligen. Dagens andra kuriosa. Det betyder draperi. Och det är ju det som den här väggen är en bild på. Det känner vi till, att förlåten i templet brast när Jesus dog, eller hur? Och det här är ju då symboliserar förlåten. Det är ett draperi. Så vi har liksom, vi har blivit draperi. Det fornsvenska. Nästa punkt. Dop. Jesus säger liksom att vi ska döpa alla som tror på Jesus. Det är någon slags tecken på att nu har man tagit sin tro på allvar. Nu är jag en kristen. Nu står jag för det. Och nu vill jag visa det för hela världen. Nu vill jag döpa mig. Liksom. Och det är symbolik. Frälsningen sker inte i dopvattnet. Men samtidigt är det mer än bara symbolik. Och jag vill förklara det genom att säga så här. När man hittar någon att gifta sig med, så blir man ihop först. Man säger till varann, nu är det vi två. Och sen dröjer det oftast en tid innan man gifter sig. Och då blir det offentligt för alla. Liksom. På samma sätt funkar det med tron på Jesus. När du säger till Jesus, jag tror på dig, då är det ni två. Liksom. Du är frälst, du tillhör honom. Men när du döper dig, då är det som att vigseln i kyrkan. Liksom. Då visar du för alla att det är jag och Jesus liksom, för resten av livet. Nu finns det inte längre någon återvändo. Det är liksom för mig dopet. Nästa punkt. Helgelse. Då står det i Romarbrevet. Det står så här att de som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Vem är Jesus? Det är Guds son. Guds perfekta avbild. Eftersom han är Gud själv. Eller hur? Och han blev människa så att vi ska kunna lära av honom. Bli som han. Inte till utseendet, men till sättet. Och därför, när man läser, alltså helgelse handlar om att man läser i Bibeln och läser liksom, ja, så här gjorde Jesus, så här sa Jesus, så här hanterade han den situationen. Och så försöker man härma Jesus, helt enkelt. Man försöker bli som Jesus. Det är vad helgelse handlar om. Dels då Jesus, men också anden. Att man får bli fylld av Guds ande. Och nu börjar jag närma mig lösningen på synden här. Det går inte att ta itu med sina synder själv, utan man behöver anden för det. Det går, alltså prova får du se. Prova, försök, sluta synda. Det går inte i egen kraft. Man måste ha Guds ande. Så när du kämpar med synden, läs i Bibeln om Jesus, se hur han gjorde, men be också till Gud om att få bli fylld med hans ande. Och då kommer du märka att det börjar hända saker i ditt hjärta. Det handlar om att gå från att vara världslig till att bli kristlig. Att bli, och även att gå från att vara världslig, världslik, till att bli kristlik. Det är vad det handlar om. Och det här med synd är, om jag får stanna kvar där lite en stund till. Det här är knepigt därför att när en människa påpekar för dig att du har syndat, hur reagerar man instinktivt? Man reagerar instinktivt med att ge någon en slag på käften och säga att det har inte du med att göra, det är mitt liv, sköt ditt eget. Eller hur? De flesta av oss reagerar så. Men när anden visar i ditt hjärta att du är en syndare, vad händer då? Då bränner det till i hjärtat och man får dåligt samvete. Och man börjar känna, oj då, liksom, hjälp mig Gud och brottas med det här. Förstår ni vad jag menar, skillnaden där? Därför ska man vara lite försiktig med att så här, peka på folk och säga att du lever i synd, du gör fel och du gör så och det är inte bra. Du måste bättra dig, du måste sådär. Alltså, det är jättekonstigt att bete sig så för att det ger väldigt sällan önskad effekt. Det är bättre att be anden visa i deras hjärta. Det här har hänt mig många gånger när jag har varit nära och bli riktigt, riktigt arg på någon för att de påpekar att jag gör något fel. Liksom. Och man vill bara slå bak ut och bli osams. Det funkar inte. I en kärleksfull atmosfär, vilket är nästa steg, Då kan man försöka hjälpa varandra med de här sakerna. Led mig osökt då till punkt 9. Församlingen. Här har vi en möjlighet att hjälpa varandra brottas med synden. Att tillsammans komma överens om att okej, vi ska försöka åtminstone att leva ett helgat liv. Vi ska hjälpa varandra att brottas med synden. Inte peka finger, men att hjälpa varandra. Vi är alla i samma båt. Jag menar, inte för att peka ut någon, men för att hjälpa varandra. Och det här säger ju Petrus i Petrusbrevet. Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. Vi är ett nytt folk. Vi har inte samma bakgrund, vi har inte samma språk. Titta runt bara. Titta runt här inne. Så får du se vad Gud gör i Timrå. Han samlar ihop sitt folk. Och det spelar ingen roll vilken bakgrund du har, vilken hudfärg du har, vilket språk du har. Vi är ett nytt folk. Vi definieras inte längre av att vi är födda i Sverige eller i Kongo eller i något annat land. Utan vi definieras av att vi tror på Jesus. Nästa och den sista punkten handlar om att bli uppfylld av den helige ande. Och då står det i Efesierbrevet: berusa er inte med vin, sånt leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Och det, med det här vill jag ha sagt att det är livsviktigt för en kristen att få bli uppfylld av Guds ande gång på gång på gång. Vi i Pingstkyrkan, vi har ofta hängt upp oss på andedopet. Och det har ibland gjort att många, det blir som en stängd dörr, det här med att bli uppfylld av anden. Alltså andedopet är liksom fantastiskt. Det är liksom, kanske man kan definiera som det första gången man blir uppfylld av Guds ande. Man får kraft i sitt liv. Man känner att Gud tar bort saker, synd i ens liv. Man får nytt fokus, man ser Jesus liksom. Det är liksom, man vill ut och vittna. Det är andedopet. Men det är liksom, sen kan man gång på gång få bli uppfylld av Guds ande. Och om man bara stirrar sig blind på att jag måste bli andedöpt, det måste ske en explosion i mitt liv liksom, som vi ofta får höra vittnesbörden om andedopen, då blir det som att det är en stängd dörr för att få bli uppfylld av anden. För man får den här bilden av att jag måste, den här explosionen, andliga explosionen, måste hända i mitt liv. Annars är jag inte en riktig pingstvän. Jag menar, det stänger ju dörren för alla som i sin stillhet vill sitta i sin lilla fåtölj hemma, läsa sitt Guds ord och be Herren, fyll mig med din ande och låt mig få bli som du. Och så kanske man inte känner någon speciell explosion, utan man bara långsamt men säkert med tiden så förvandlas man i sitt inre och blir mer och mer lik Jesus. Och så tänker man, går man och är ledsen över att jag fick aldrig bli andedöpt, därför att jag vet inte varför liksom. Nej, men häng inte upp dig på det. Det viktiga är att anden får vara en naturlig del av ditt liv och att du får bli uppfylld av Guds ande gång på gång på gång. Helst varje dag. Undrar hur många ömma tår jag trampade på nu. Nej, jag skojar bara. Det hoppas jag inte. Men jag vill ha sagt att när Gud, om Gud skulle vara en bilförsäljare, då kommer inte han bara sälja en bil åt dig. Han kommer också ge dig bensin. Han kommer fylla på bensinen. Han står för notan. Det är vad det handlar om med att vara uppfylld av Guds ande. Gud inte bara föder dig på nytt. Han ger dig inte bara ett nytt liv. Han ger dig också kraften för det nya livet. Du behöver inte göra någonting. Du behöver bara ta emot. Det är liksom uppfylld av Guds ande. Det är vad det handlar om. Påfyllningen av bensinen. Gud tar hand om allt. Han kommer förvandla dig till Jesu bild. Och du behöver inte göra någonting. Du behöver bara ta emot och förvandlas. Och låt den här helgelsen ske i ditt liv. Läs din bibel. Be en bön liksom. Då kommer det där ske. Gud ger dig kraften. Gud föder dig på nytt. Gud frälser dig. Du tar emot bara. Sammanfattning då till sist här. Gud skapade människan till sin avbild. Du är Guds avbild. Den här vackra bilden blev förstörd. Du är fortfarande Guds avbild, men det blev förstört liksom. Mögel. Nummer två. Ja, människan syndade och förstörde den vackra bilden. Nummer tre. Jesus dog på korset för att rädda dig från den här synden, möglet. Och nummer fyra. Guds ande förvandlar dig till Jesu likhet, det vill säga Guds avbild.